Hej hej och hallå och välkommen återigen. Har det blivit dags för ett avsnitt av Total Liverpools podd. Andreas Järpet jag i vanlig ordning och med mig så har jag Thomas Nygren. Hej och hallå.
Hallå hallå.
Och Per Kvist. God kväll, god dag, god morgon.
God kväll, god morgon, god dag.
Det beroende på när du lyssnar nu här på det här avsnittet. Hur står det till med er, Thomas?
Jo, det är väl... Det är bra. Det är en sån här tid på året som det passerar förbi en hel del olika sjukdomar här när man har förskolebarn hemma. Så jag har fått prova på både förskolemagsjuka och lite förskoleförkylning och sånt senaste veckorna. Men nu så börjar det bättras på lite grann. Jag har fortfarande kvar lite rosser i halsen. Så om någon reagerar på att det låter mer som Barry White än som mig själv så är det, så är det där det beror på. Men... jag tycker ändå att jag börjar bli pigg nu och det är ju klart uppiggande att vara Liverpool-supporter också.
Ja, det är ju det. Det har ju gått ganska bra. Och Per, hur tycker du livet som Liverpool-supporter har varit under den här senaste månaden?
Jo, men det är ju klart att det har varit jättebra. Det har ju varit seger på seger och när vi inte har vunnit som, ja, det har väl egentligen bara varit Inter hemma, då har vi ju vunnit ändå på något sätt eftersom vi vann dubbelmötet, så att livet som Liverpool-supporter leker, så är det.
Ja, vi kan ju ta lite i siffror exakt hur det har sett ut under den här senaste månaden som har gått sedan vi spelar in sist. Så har Liverpool spelat 6 stycken matcher, ett gäng cupmatcher ska sägas, mot Norwich, Nottingham och Inter har varit i Champions League och även mot Benfica. Det har gått bra. Liverpool har spelat 8 matcher totalt, cuper och liga. Vunnit 7 av dem och släppt in 2 stycken mål. Man har vunnit mot West Ham i ligan, mot Brighton i ligan, mot Arsenal i ligan, Watford också. Och klockar in nu på en andra plats efter 30 spelade omgångar. 72 poäng har man skrapat ihop. Man har numera en poäng upp till ligaledarna Manchester City och det såg ju mörkt ut i julas, då känns det som att ja, men ligan är redan avgjord, men nu har Liverpool i allra högsta grad häng på ligatiteln och Thomas, när började det vända, när började du känna hopp om att det kunde bli jämnt igen i ligatoppen?
Ja, det började väl smyga sig på en sådär där i februari någon gång när vi plockade poäng och City faktiskt tappade poäng. Så vi kom lite närmare, för det var ju den period som avståndet bara växte och växte. Och sen så var det väl lite grann också i takt med att vi började få tillbaka spelare som har varit skadade och spela ihop laget ordentligt. Dias intåg har ju också gjort att man har fått lite ny luft under vingarna. Så det har varit flera saker som liksom har byggts på under de senaste månaderna som gör att nu känns det väldigt optimistiskt ändå inför säsongsavslutningen. För de problemen som vi hade under den perioden då vi tappade poäng har vi fått bukt med. Mycket beroende på att vi har fått spela in vårt liksom riktiga försvarsspel med Van Dijk i spetsen igen. Det säger sig självt, han har varit borta länge, det tog ett tag att komma in i spelet. Och vi har också fått se Fabinho och Thiago bilda en omutbar duo på mittfältet. Så bitarna börjar liksom falla på plats nu och det ger ju också resultat. Vi har också fått se tråkiga matcher som vi vinner nu och det är ju ändå ett gott tecken. För det var ju den period som det svängde fram och tillbaka under matcherna. Så ibland så vann vi med ett udda mål, ibland så blev det 2-2 eller 3-3. Och så ser det ju inte ut hos en ligavinnare. Nu vinner vi matcherna med 2-0 hemma mot Watford i en match som man kunde sitta och gäspa åt bitvis för att det inte hände så mycket. Och det är ju ett gott tecken att vi kan städa av matcherna på det sättet. Då sparar vi också lite energi på spelarna.
Ja, och Per, av de här matcherna som då har spelats nu under den här senaste månaden mot Norwich, West Ham, Inter, Brighton, Arsenal, Nottingham, Watford och Benfica. Vilken har Liverpool tycker imponerat mest på? Vilken match tycker du sticker ut mest?
Oj, jag kan väl tycka att matcherna sticker ut på olika sätt. Det som sticker ut mycket är att vi släpper i stort sett aldrig in mål. Men jag kan väl ändå tycka att den här matchen mot Arsenal som vi vann borta var väldigt skön och imponerande. Det är ju klart att Arsenal har ju spelare som hotar. Det är ju ett bra lag med många bra unga spelare. Men det känns alltid väldigt bra när Liverpool sätter dem på plats. För att ofta har Arsenal vunnit ganska mycket innan de möter Liverpool. Och de börjar snacka om topp 4, det kan man väl förstå. Men de börjar nästan snacka om ännu mer ibland. Och att de är lika bra som City och Liverpool har jag hört när de har vunnit några matcher mot bottenlag och sånt där. Så att det är väl den matchen som jag tycker var skönast ändå. Och Jota älskar ju att spela mot Arsenal. Och det älskar man ju att se som Liverpool-supporter.
Ja, men det, man kan väl säga att det finns, allt är ju står ju väldigt bra till i klubben just nu, men det finns ju ett orosmoln, eller vad man nu kan kalla det, som verkar hänga över Liverpool. Det är ju Salahs vara eller icke vara. Fortfarande så är hans framtid osäker i Liverpool. Det är fortfarande inte klart att det blir ett nytt kontrakt eller om huruvida han kommer att stanna eller inte. Plus att målproduktionen verkar ha avstannat en hel del för Mohamed Salah. Känner ni oroliga för hans form och hur viktigt är det att han börjar göra mål igen för att Liverpool ska ha en rejäl chans på Premier League-titeln och de andra tre titlarna som han har kan nosa på också. Thomas?
Det är klart att man har börjat bekymra, kanske inte rätt ord, man har börjat reagera över att Salah inte gör lika mycket mål som han gjorde i början på säsongen. Samtidigt så var det ju också ett omöjligt målsnitt att hålla uppe som han drog igång under första halvan av säsongen. Men jag kan väl tycka att han har sett lite sliten ut redan sedan han kom tillbaka från afrikanska mästerskapen egentligen. Och det är klart att det var en tung förlust i finalen där som säkert har påverkat honom. Han har också spelat väldigt, väldigt mycket fotboll den senaste tiden. Jag skulle väl säga att jag är orolig över hans form egentligen. För dels så har vi ju många andra runt omkring honom som gör mål. Så vi står inte och faller med att han producerar. Gör inte han mål så gör Mané mål, eller så gör Diaz mål, eller så gör Jota mål. Så det är som, vi är inte beroende av Salahs målskytt egentligen. Men det är klart, ska vi gå hela vägen i ligan och gå hela vägen i Champions League som vi såklart alla hoppas på, så kommer vi nog behöva ha honom i bra slag också. Sen gör han fortfarande ett stort jobb liksom så, i pressspel och i defensiven där han ofta är med hem och täcker upp och han skapar lägen, men det märks när han får målchansen att det inte är riktigt samma. Jag vet inte om det sitter med det självförtroende eller trötthet som gör att han inte riktigt agerar lika naturligt när han kommer i målchanssituationer. Vi såg det senast mot Benfica där han hade ett väldigt bra läge som han bara, ett friläge som han missade ganska grovt. Så han är inte i toppform nu, Salah, det kan man inte säga. Och det går, man kan ju också spekulera i hur mycket de här kontraktsdiskussionerna verkligen påverkar honom. För så länge det var tyst om förlängningsbekymren så producerade han ju. Det är de sista månaderna som det har börjat liksom dyka upp artiklar om att han kanske kommer att lämna. Och det är också under samma period som han har presterat sämre. Sen så behöver inte det vara anledningen till det, men det sammanfaller ju i alla fall. Så det är ju många, många saker i Salahs liv utanför just spelet på planen som jag tror kan påverka honom. Både trötthet ifrån alla landskamper, alla ligamatcher och den här överhängande blöta filten om att kontraktet inte blir klart någon gång. Så det bästa vore såklart om vi fick se en nyhet med honom som med ett nytt förlängt kontrakt och så kanske han kan vila en match och sen så kan han vara tillbaka i fullt slag igen. Men jag vet att jag hade en diskussion med det om det här på sociala medier bara häromdagen just det. Vi spelar ju en jätteviktig match på söndag mot City. Är det verkligen helt givet att Salah ska starta den matchen med tanke på formen som Diaz, Jota har och som Mané har spelat också på slutet? jag kan väl tycka att jag både tror och tycker att han ska starta i grunden. Men om man bara ska se till de senaste matchernas prestationer så är det inte helt givet att han ska stå där när matchen blåses igång.
Per, hur ser du på Salah-situationen? Det spekuleras ju vilt och brett just nu på sociala medier och medier överhuvudtaget om Salahs icke-vara eller icke-vara och hur man ska hantera situationen. Och jag tänker inte att vi ska gå in allt för djupt i just den diskussionen, men Per, hur ställer du dig? Ska Liverpool försöka signa Salah på ett nytt kontrakt med allt vad det innebär i ökade lönekostnader? Eller ska man försöka sälja honom? Eller ska man ta chansen att låta honom spela ut kontraktet och att han går på free transfer?
Som jag ser det så finns det inte på världskartan att han ska spela ut kontraktet. Man förlänger, antingen förlänger man eller så säljer man nu i sommar och får in massa pengar som man kan värva en ersättare och kanske en annan spelare, för han har ju säkert väldigt höga lönekrav, men det jag hoppas är ju såklart att man kan förlänga kontraktet, att det kommer att ske, men det kommer ju i så fall bara ske på Liverpools villkor. Jag tror ju absolut inte att man kommer att förstöra lönebudgeten på något sätt eller lönestrukturen för att ha kvar honom. Det tror jag inte att man skulle ha gjort för någon annan spelare heller. Inte om vi hade haft en Steven Gerrard i sina bästa år hos oss nu heller, tror jag att man hade gjort det. Så att om han blir kvar så blir det ju till en rimlig summa, och det vore ju förstås att föredra. Sen är det ju lite intressant det här med hur mycket han har spelat. Det är ju klart att det är väldigt mycket sports science och så vidare nu, och man får väl räkna med att han är ganska återhämtad när han kommer till spel. De har ju väldigt mycket tester och mätningar och ja, moderna metoder helt enkelt. Men Salah har alltså spelat alla 120 minuterna i 620 minuters matcher under 2022. Och det är ju ganska otroligt. Och det beror ju förstås på att Egypten har ju tenderat att spela 120 minuters matcher. Det har ju varit väldigt många förlängningar i matcherna som de har varit inblandade i, och det är ju kanske inte jättekonstigt eftersom de har spelat väldigt defensivt, och då tenderar det ju att bli oavgjorda resultat mer än om man öser på framåt. Men det är ju klart att han säkert är lite sliten fysiskt och mentalt, för att det har ju varit väldigt tunga bakslag för Salah i landslagströjan. Det ska man ju inte heller komma ihåg när man pratar om hans form. Han är ju trots allt bara en människa, han också.
Mm. Thomas, hur ställer du dig i den där debatten om Salah? Hur ska Liverpool hantera den här situationen bäst, anser du?
Ja, så det som ryktena som jag såg florera senast, det var att Salah hade kunnat tänka sig gå med på att sänka sina löneanspråk lite grann, om man kunde få ett år till i kontraktslängd. Så att det blir lite mindre hög lön och ett längre kontrakt. Och det tycker jag låter som en bra lösning. Men kan man inte komma överens så är ju det här en jätteknivig sits såklart. För det handlar ändå om en rejäl summa pengar som man skulle inbringa om vi skulle sälja honom nu. Det spelar ju såklart också in. Om nu inte man kommer överens med Salah, då blir det ju ännu viktigare att förlänga med en sån som Sadio Mané till exempel. Så ja, det är en knivig situation. Jag både tror och hoppas att Liverpool och Salah kommer komma överens, gärna innan den här säsongen är slut, så att det inte det här blir någonting som kommer dras i långbänk hela sommaren. För jag tror också att det kan ha viss inverkan på Liverpools transferstrategi i övrigt, huruvida man kommer överens med Salah eller inte. Mm. Och det kan säkert locka spelare som kommer till Liverpool också att få spela med Salah. Så ja, prio ett är ju att komma överens om ett nytt kontrakt. Men vi ska absolut inte förstöra den här lönepolicyn som vi ändå har haft, som har varit väldigt framgångsrik. För det handlar inte bara om att i sådana fall ge Salah ett väldigt högt kontrakt, utan det betyder ju också att de andra spelarna kommer vilja ha någonstans i de summorna när de ska förlänga. Nyförvärv som kommer in, ja, de kommer ju också vilja kräva högre löner. Så det är en delikat situation som vi sitter i nu. Så är det ju. Och vi har sett de här matcherna att vi kan prestera även när Salah inte är i slag. Så det är klart att det var under en period av säsongen som det kändes som att Salah verkligen stärkte sina aktier för varje match som gick när Liverpool spelade knackigt och han räddade oss. Nu har det ju varit en månad som det nästan har varit tvärtom. Att Salah spelar knackigt men vi har vunnit ändå. Så då kanske det tippar över lite grann till klubbens favör igen. Så att han förhoppningsvis kanske han kan tänka sig att sänka sina anspråk lite grann i alla fall. Så att man kan hitta en överenskommelse. För alla rapporter som kommer säger ju att Salah vill stanna i Liverpool. Och då har han ju sagt själv också att det hänger på att han vill stanna och att det är upp till klubben. Sen ska jag ju kanske hårt på att säga att det är upp till klubben om man kräver 400 000 pund i veckan. Men jag tror ändå i slutändan att de kommer komma överens. Och att vi slipper de här transferspekulationerna i sommar.
Mm, ja, vi får se. Det blir väl bli fortsättning tills dess att någon kommer ut med något officiellt. Antingen att Salah blir såld eller att han... att han förlänger kontraktet. Men faktum är att Liverpool i alla fall börjar, ja, försöka i alla fall föryngra sin trupp successivt och se framåt. Idag när vi spelar in det här avsnittet den 7 april så blir det klart att Liverpool signar Fabio Carvalho från Fulham. Det var ju på gång redan under januarifönstret, men då så var det papper och medicinska undersökningar och saker och ting som drog ut på tiden, så att det aldrig blev någon transfer. Men nu har det blivit klart. Liverpool ska betala 7,7 miljoner pund för den här 19-åringen som jag inte har så mycket mer koll på. 5 år har han skrivit kontrakt på också, ska sägas. Och kommer väl då till sommaren. Mer än så vet inte jag om den här Fabio Carvalho. Men Per, du har väl lite bättre koll än vad jag har. Så vad är det här för spelare?
Det är en offensiv spelare och egentligen en ganska typisk nummer 10. Fulham leder ju Championship i stort slag och de har ju gjort otroligt mycket mål. Mitrovic har gjort mycket mål, Harry Wilson har varit bra. Men Carvalho har också varit bra. Han är ju bara 19 år men har ändå varit, eller är, helt ordinarie i vad som är Championships överlägset bästa offensiv. Och Fulham spelar ju inte helt, de spelar inte som Liverpool i spelets alla delar såklart, men de spelar ändå 4-3-3 och 4-2-3-1 och han har spelat där som nummer 10 bakom Mitrovic och han får ju otroligt tuffa smällar i de matcherna som jag har sett. Det är ju verkligen ingen liga där man kan gå runt och softa, det är Championship, men Carvalho, han är ju liten men väldigt teknisk och väldigt skicklig på att hitta de här ytorna mellan backlinjen och mittfältet, och han är ju väldigt rörlig, så han påminner lite om Coutinho, men han har inte riktigt Coutinhos den här super tekniken kanske, men å andra sidan så känns han mer som en grovjobbare än vad Coutinho gör. Han jobbar ju väldigt hårt. Och dessutom producerar han ju mål och assist. Han har ju faktiskt gjort 7 mål och 7 assist i ligan den här säsongen. Det är ju väldigt bra. Men han är ju just den här kombinationen av lirare och grovjobbare som vi vet att Liverpool gärna vill få in i sitt lag. Och han har ju spelat som nummer 10 nu, som sagt, i Fulham. Och man kan väl tänka sig att han kanske kommer spela som offensiv mittfältare eller kanske på kanterna i Liverpools anfall. Jag har lite svårt att säga att han skulle spela central anfallare där, även om Firmino-rollen är ganska olik en klassisk anfallsroll, så har jag svårt att se det. Men han kommer ju förmodligen komma in nästa säsong direkt i A-laget. Jag tror inte att han kommer bli utlånad, och jag tror vi kan förvänta oss att han kanske ersätter typ Minamino och spelar, ja, främst i cup. Kanske får hoppa in i ligan, men det är ju klart, eftersom han bara är 19 år så ska han ju växa in i det här. Han är ju inte någon som kommer in omedelbart och tar jättemycket plats i laget. Han är ju inte portugisiska ligans bästa spelare som nyss har vunnit skytteligan i Copa America som Luis Diaz var till exempel. Så att det är ju klart att det är en långsiktig värvning.
Men vad ska man då ha för förväntning? Vad är det här för typ av talang? Pratar vi en talang då som skulle kunna bli en A-lagsspelare eller mer en truppspelare på sikt, så som det ser ut nu? Och om man då jämför med en annan då ung spelare från Fulham då, Harvey Elliott, i talangparitet, är det en liknande talang, större eller mindre, eller hur ska vi, vad ska vi ha för förväntningar på honom?
De har ju spelat lite tillsammans i ungdomslag i Fulham, ironiskt nog, Harvey Elliott och Carvalho. Men jag förväntar mig att han blir en, ja, först och främst truppspelare såklart, men det är långt ifrån omöjligt, ja, kanske en lite negativ formulering, men det är ju klart att han kan mycket väl bli en ordinarie spelare i A-laget på sikt. Det måste man ju trots allt säga nu när han har varit så här bra i The Championship i så här tidig ålder, och som sagt, han är ju den här kombinationen av lidare och grovjobbare. Och som är smart, han tar ju smarta löpningar. Det är ju precis sådana moderna fotbollsspelare som passar in i Liverpools spel. Så att jag tror att det kan bli jättebra. Men samtidigt så är det ju också upp till honom att han måste ju ha rätt inställning. Och till viss del måste han ju undvika skador. Vi har ju sett Joe Gomez till exempel. Han har ju inte haft en ärlig chans att bli ordinarie än med tanke på alla skadorna. Utan de hade ju kanske varit det. Och det är ju klart att man måste ju ha den turen också, samtidigt som det först och främst är upp till en själv såklart, om man slår igenom eller inte.
Thomas, vad känner du inför den här Fabio Carvalho? Har du sett någonting av honom och vad har du för förväntningar?
Jag kan säga att jag har sett väldigt lite av honom. Jag såg honom lite grann här runt årsskiftet när ryktena började gå om att vi var intresserade. Sen har det inte blivit lika mycket. Men vi hade en intervju med en Fulham supporter i samband med att han ryktades i januari. Och där han sa ju det att det här var en större talang än vad Harvey Elliott var i samma ålder, enligt honom. Och vi ser ju alla på Harvey Elliott som en supertalang. Så det är klart att det här är en jättespännande spelare. Och att göra 7+7 i Championship som tonåring, det säger ju ändå en hel del. Så just här att också han skolats i Championship säger ju att då tänker jag att han borde kunna hantera spelet i Premier League också när det kommer till tuffheten och hårdheten. Så det känns jättespännande. Säkert kommer inte ha någon stor roll redan nästa säsong. Men att vi börjar fylla på med lite yngre spelare nu, både som vi gjort med Diaz, Jota, Konaté, vi har Elliot som är på väg fram och nu Carvalho. Det är ju bra med tanke på att vi tidigare pratat om att truppen börjar ändå, medelåldern börjar ju stiga. Och att plocka in lite yngre spelare nu när de äldre är på väg ut är ju såklart rätt melodi för att kunna fortsätta bygga upp det här starka laget. Så jag tycker det ska bli jätteintressant att följa Carvalho. Det är en spännande spelartyp. Det ska bli intressant att se vilken roll han kommer få i Liverpool. För jag vet, just med likheterna med Coutinho så pratade vi om att när Coutinho lämnade Liverpool så fanns det ingen riktig position för honom i Klopps Liverpool. Så det ska bli spännande att se hur Klopp hanterar Carvalho. För vi kan ju vara säkra på att Klopp har en tanke kring hur han ska användas. Det har vi ju kunnat se egentligen alla spelare som Klopp värvar eller som kommer till Liverpool under Klopp är ju spelare som han har en tydlig idé hur han ska använda. Så det har han garanterat med Carvalho också.
Det är det som känns så hoppfullt med när Liverpool värvar spelare, att det blir inga floppar i alla fall, eller det har varit väldigt få som under de senaste åren. Så att, ja, höga förväntningar på Fabio Carvalho som då ansluter till sommaren. 5 år, 7,5 miljoner pund, 19 år. En av de bättre spelarna i Championship, i alla fall i det bästa lag till Championship, Fulham just nu. Får se vad som händer då. Han kanske kan leta sig in på utropslistan som vi har kommit till nu. Utrops- och frågetecknet under den senaste månaden. Spelare som har levererat och som kanske inte har levererat och som man har lite frågor om. Och Per, vi kan väl börja med utropsspelaren. Känner du att det finns någon spelare som har liksom bidragit lite extra och varit väldigt bra i Liverpool under den här senaste månaden?
Det finns ju flera, men det är ju klart att det skulle nästan kännas som att man blir ett brott om man inte nämner Luis Diaz. Vi har ju sett hur otroligt fort han har kommit in i Liverpools spel och med en från start sällan skådad självklarhet. Och då menar jag inte bara i sättet han hanterar bollen på och tar initiativ på, utan också hans kemi med medspelarna. Han tar perfekta löpningar, och trots att vi vet ju att han inte kan prata engelska särskilt bra. Han tar ju tydligen lektioner för att bli bättre och så, men trots att han inte kan kommunicera på liksom så med till exempel Andy Robertson, så har de ett jättebra samspel. Och det är ju det här universala fotbollsspråket på planen som han är så förbannat bra på. Det är ju så sjukt imponerande att se honom. Och nu har han ju faktiskt mot Benfica senast, så överglänste han ju faktiskt samtliga offensiva spelare i Liverpool. Och det säger ju inte lite med tanke på nivån som de andra håller. Så jag säger Luis Diaz som utropstecken nät nummer ett.
Och Thomas, något frågetecken som du känner som behöver kanske leverera?
Jag har väl egentligen en spelare som jag tycker har varit ett frågetecken sista tiden, och det är Curtis Jones, som ändå har fått spela en hel del sista månaden men inte riktigt övertygat. Vi hade till exempel senaste ligamatchen där han inte riktigt lyckades förvalta de chanserna som han fick. När han fick en hel del skottlägen som inte han träffade målet. Det går lite sakta för honom när han får bollen. Det är inte, nu, klart, nu jämför man honom kanske med Thiago som han spelade med på mitten. Och Thiago har ju varit alldeles briljant. Men jag tycker inte att Jones kanske har tagit det steget i år som jag hoppades på. Sen är han fortfarande ung. Det här behöver ju såklart inte betyda att han inte kommer att bli en fullgod A-lagsspelare. Men jag hade kanske hoppats på att han skulle ta ett lite större kliv den här säsongen. För det var imponerande att se hans prestationer förra året. Och nu är det lite så att vi har ju Elliot i truppen. Vi har Carvalho på väg in. Det kommer en hel del unga, skickliga mittfältare som kommer konkurrera med honom. Jag tänker hans utveckling påverkar ju också Naby Keitas situation. Och vi har ju fått se Naby Keita spela i flera av de viktiga matcherna nu när han har varit frisk. Hade Curtis Jones utvecklats mer den här säsongen så hade kanske Keita inte fått den rollen. Så är inte riktigt det jag hade hoppats på av Curtis Jones i år. Jag hoppas att det här klivet och främst kanske tempot i hans spel blir bättre nästa år.
Per, Curtis Jones där då som kom fram för ett par år sedan som en ung och väldigt lovande spelare. Thomas säger att det finns lite frågetecken. Vad är det för spelare som han behöver bli? Vad är hans egenskaper? Vilken roll är han ska ha på det här mittfältet?
Han har ju spelat i en ganska offensiv roll tidigare och han blev väl faktiskt utsedd till reservlagsseriens bästa spelare innan han fick den här speltiden i A-laget, men jag tror att han kommer behöva ta ett litet steg tillbaka i banan. Jag tror att han skulle behöva bli den spelaren i mitten bland de tre mittfältarna, om du förstår vad jag menar.
Som Jordan Henderson egentligen är då. Du har Fabinho som är längst bak, så har du Henderson och så har du någon mer offensiv, Thiago.
Ja, precis. För jag tänker ju att Curtis Jones, till skillnad från Carvalho och Harvey Elliott till exempel, han är ju ganska stor och robust. Och han skulle ju kunna bli en tvåvägsspelare på ett annat sätt. Det är ju klart att man kan bli det om man är kort också. Men det känns som att han skulle kunna bli den utvecklas till den spelaren på sikt. Och kanske inte den här renodlade offensiva mittfältaren som han har varit innan. Så att det är väl lite så jag hoppas att det kommer att bli, för att han har ju väldigt många bra egenskaper och det är ju intressant med en spelare som är väldigt teknisk och ser spelet och samtidigt har den storleken och styrkan, och om han skulle bli liksom en fysisk bäst, om du förstår vad jag menar, det är han ju inte nu, men han kanske skulle kunna bli det inom några år. Vi har ju till exempel sett Trent har ju en helt annan kropp nu än för 3-4 år sedan. Då tror jag att han skulle kunna bli en väldigt, väldigt bra spelare. Sen är det ju klart att han är ju inte samma spelartyp som till exempel Jordan Henderson. Men det tror jag inte att man måste vara heller för att spela i den rollen. Jag tror att ja, spelet utvecklas ju också. Och han, kan ju, ja, han kommer också utvecklas. Att han skulle kunna bli liksom en skickligare variant. Men lite mindre löpstark variant än Jordan Henderson där på mitten. Det skulle ju kunna bli en väldigt viktig kugge om han utvecklades åt det hållet.
Ja, det finns ju fortfarande tid för honom att utvecklas. 21 år är Curtis Jones och nästa gång vi pratar om honom så kanske han har blivit det här utropstecknet istället nu då som Diaz fick äran att vara. Vi går vidare helt enkelt nu i programmet. Det har ju gått bra för Liverpool i cuper och så vidare och vi ska prata mer om vad som händer i cuperna, vad vi har framför oss och även i ligan, men nu så tänker jag att vi blickar tillbaka lite och minns en spelare som har varit i klubben tidigare och idag så går vi tillbaka till, vad kan det vara, skarven 90-tal, 00-tal eller vad kan det vara? Thomas, du har bättre koll på det.
Ja, men vi ska väl tillbaka till ja, främst åren efter Champions League-vinsten kan man väl säga. Vi ska titta på en spelare som kom sommaren efter vi hade vunnit Champions League i Istanbul. Och anledningen till att titta på den här spelaren just nu är att han har en kan säga, speciell relation till att spela Champions League-match mot Benfica som vi gjorde häromdagen. För han var med senast vi mötte Benfica i Champions League-slutspel. Så det är därför som vi ska titta lite grann på vad som har hänt med Momo Sissoko. Och det är ju en spelare som jag minns väl från när han slog igenom i Liverpool. En väldigt fin defensiv mittfältare. Lite grann som samma drag som Traore i sitt spel, de här långa benen som alltid kom fram och vann dueller i mycket större utsträckning än Traore. Men lite grann samma estetik i sitt spel. Och jag minns också väl när de här ryktena om att Sissoko skulle komma verkligen intensifierades, för det var en sommar som jag var på festival nere i Arvika och där var det så svårt att komma åt nyheter. Man kunde inte plocka upp sin smartphone sommaren 2005 och kolla om värvningen var klar någon gång. Utan det var liksom att försöka hitta en tv med text-tv för att kolla om den här värvningen skulle bli klar någon gång. Så, och det blev den ju. Sissoko slog igenom ung i den franska ligan. Först med Auxerre och sen i Valencia under Rafa Benitez. Och där fick han spela som defensiv mittfältare. Och Rafa startade honom mycket trots att han bara var tonåring. Vi spelade i UEFA-cupen och var med det här året som Valencia vann dubben, både La Liga och UEFA-cupen. Sen så gick Benitez till Liverpool som vi alla vet och vann Champions League. Och den sommaren efter så var Everton på väg att värva Sissoko. Och när Benitez fick reda på att Sissoko var tillgänglig så slog han till och värvade in Sissoko till Liverpool till det som redan var ett jättestarkt mittfält med både Steven Gerrard och Xabi Alonso. Och han gjorde det bra i Liverpool under sin första säsong. Tog en närmaste ordinarie plats på ett jättestarkt mittfält. Imponerade fram tills Liverpool skulle möta just Benfica i åttondelsfinalen i Champions League. Det var i februari. Och där så fick Sissoko en spark i ögat i en duell. Och den händelsen kom att förändra hans karriär ganska drastiskt. Först så trodde man inte att han skulle kunna spela fotboll igen. Men det dröjde faktiskt inte mer än en månad innan Sissoko var tillbaka med glasögon på planen som påminner en hel del om de som Edgar Davids sprang runt i under sin karriär. Som alltså skulle skydda hans ögon och hjälpa honom med synen och sådär. Så rent fysiskt så kunde ju CSK spela vidare fotboll. Men hans karriär i Liverpool blev inte alls vad den såg ut att bli. För efter det här så först så kom konkurrens i form av Javier Mascherano in säsongen efter. Och gjorde att CSK fick svårare och svårare att ta plats. Så han lämnade faktiskt Liverpool januari 2008 för att gå till Juventus. Där han bland annat hade den stora äran att få spela med Christian Poulsen som senare skulle hamna i Liverpool. Men det blev ett jäkla hattande i CSKs karriär. Han gick från Juventus till PSG. Spelade i PSG 2 säsonger. Sen från PSG till Fiorentina på lån. Sen var han klubblös ett tag innan han hamnade i Levante. Och sen så kom han ut på den här verkliga den stora fotbollskartan. För först så hamnade han i Shanghai 2015 i den kinesiska ligan. Gick från Shanghai till Pune City i den indiska ligan. Säsongen därefter spelade han en match för Ternana i Italien. Innan han hamnade i Indonesien och spelade i Mitra Kukar en säsong. Därifrån gick han till den mexikanska ligan och spelade en säsong. Därefter gjorde han 3 matcher i Hongkong för ett lag som heter Kitche. Innan han avrundade karriären 2019 med 13 matcher i Sochaux i Frankrike. Och 2020 så la han skorna på hyllan. Han var då 35 år och hade helt enkelt haft svårt att få ut det mesta av sin karriär. För han gick trots allt till kinesiska ligan när han var 30. Och det brukar ju vara en den liga man går till kanske för att varva ner. Åtminstone var det där 2015. Han spelade i indiska ligan när han var 31. Och det känns ju såklart lite konstigt för en spelare som kommer till Liverpool och blir ordinarie som 20-åring som defensiv mittfältare, att karriären ändå tar den banan. Och vad CSK har gjort därefter har jag faktiskt inte kunnat få tag på. Jag har inte hittat någonting om att han är tränare eller om att han jobbar med fotboll eller att han har sökt ett annat jobb. Det han gör om man kollar på hans sociala medier är att han har varit mycket i kontakt med Malis landslag i samband med afrikanska mästerskapen, i samband med kvalspel och sådär. Och pratas väl lite grann om att han kanske ska in i någon slags koppling till landslaget för att få ordning på dem, eftersom deras resultat sista åren inte har varit vad de hoppats på. Men en speciell karriär blev det för Momo Sissoko. Och stora frågan är hur mycket den här skadan mot Benfica faktiskt ligger till grund för att karriären inte blev det som den utlovade. Han var ju inte den mest bollskickliga mittfältaren, men han var en mycket duktig defensiv mittfältare och vann mycket boll, gjorde hel del saker rätt. Och bara att komma in på ett mittfält tillsammans med Xabi Alonso och Steven Gerrard och se ut som att man hör hemma där säger en hel del om hur duktig fotbollsspelare han faktiskt var när han stod på topp.
Entusiastisk är så som jag kommer ihåg hans spelstil, kan man väl säga. Långa ben, mycket energi. Per, vad minns du om Momo Sissoko?
Ganska mycket. Det är ju som Thomas var inne på, att vi hade ju fantastiska mittfältare då, men han erbjöd ju någonting annat. Han hade ju en otrolig energi utan boll och han var ju en otrolig bollvinnare och fysisk urkraft liksom, som körde över motståndare, och han kunde ju också spela ganska fult. Det är ju klart att han hade ju sina svagheter i spelet med boll, men ändå, han var ju en tillgång och en slags rollspelare kan man säga. Så jag kommer också ihåg att han i alla fall sa att han nobbade en del bra erbjudanden från stanna, att han ska ha nobbat Barcelona till exempel, vilket, ja, det kan ju mycket väl stämma, men det låter ju ganska märkligt att Barcelona, med tanke på hur de spelar, skulle ha tagit in just honom som var bra på precis allt förutom passningsspelet. Men ändå en riktigt bra rollspelare och en trevlig personlighet, vad man kan utläsa i alla fall via sociala medier och så vidare, om man nu kan utläsa någons personlighet via de kanalerna. Det är väl en diskussion i sig, men ändå.
Ja, intressant karriär också som har varit över, som visar verkligen att fotboll är en världssport, kan man väl säga, i allra högsta grad. Får se hur det går med Cissoko, om man kommer att återfinnas på en landslagsbänk tillhörande Mali inom en snar framtid. Det får vi se, och vi kommer väl återkomma mer, kanske inte om just Momo Cissoko, men om var är han nu. Och apropå var är han nu, vi har ju en ledstjärna i var är han nu som vi verkligen följer upp. Vi följer naturligtvis Igor Biskans väg mot storhet som fotbollsledare i världsfotbollen. Och Thomas, har det spelats någonting för Kroatiens U21-landslag med Igor Biskan som ledstjärna?
Det har ju gjort det, och ja, jag vet inte var det här kommer ifrån. Jag vet inte om det är det långa uppehållet som har gjort att man inte har fått ihop spelet. Men det har faktiskt gått lite grus i maskineriet för Kroatiens U21-landslag. För man spelade ju två matcher här i kvalspelet under slutet av mars. Den första var mot Österrike hemma, där det slutade 0-0. Verkar inte ha varit någon klang- och jubelföreställning direkt. Kroatien drog till och med på sig ett rött kort. Men lyckades i alla fall få med sig en poäng i det här hemmamötet. Men sen fyra dagar senare så hade man hemmamatch mot Finland. Och Finlands U21-landslag.
Det låter som en munsbit.
Ska vi inte prata illa om finsk fotboll, men det är väl kanske ingenting som får mig att rygga tillbaka i alla fall. Littmann är ju för gammal för U21. Där hamnar man faktiskt i 3-0 underläge i halvtid hemma mot Finland. Man lyckas ändå göra både 1-3 och 2-3. Men förlorar hemmamatchen mot Finland. Och det här måste ju ses, att det inte har skrivits mer om det här i media är ju konstigt, för det här måste ju ses som en stor, stor skräll. Att Kroatien under Biskan skulle gå och förlora mot Finland.
Kan inte vara
men
som
det
så
gjorde
att,
han.
Kan inte vara som så att chocken blev så stor så att, vad skriver man?
Ja, det ska ju sägas också att i den här matchen så missade Kroatien en straff. Så hade den suttit så hade det blivit 3-3 i alla fall. Men även där får vi se som en missräkning. Nu har man trots allt en bra utgångsläge i sin grupp. Man vann ju borta mötet mot Finland med 2-0. Och även den första matchen mot Österrike slutade ju med borta seger. Så det är lite anmärkningsvärt kanske att man slår både Österrike och Finland borta. Men kryssar hemma mot Österrike och förlorar hemma mot Finland. Det som kan sägas som sticker ut i matchen mot Finland, om vi ska gå in på djupet i den, är att Biskan valde att spela en trebackslinje istället för en fyrbackslinje, och verkar inte varit någon succé med tanke på att man släppte in 3 mål i den matchen, man släppte in 4 mål i de 7 matcherna man hade spelat innan. Så det är väl bara tillbaka till ritbordet för vår gode Biskan. Men man ska också komma ihåg att alla stora tränare går ju på motgångar ibland.
Ja, och han, det har ju inte gått bra. Jag vet att vi har varit inne på att han har försökt sig på den där trebackslinjen tidigare med blandat resultat. Det kanske är dags att överge den. Och vi kommer naturligtvis följa huruvida han kommer att överge den där trebackslinjen eller om det är det han kommer att satsa på. Men Biskans väg mot toppen kommer vi att följa i den här podden i alla fall. Ska vi lämna Biskan för den här gången, och så får han omgruppera och fundera på vad han kan göra för att uppnå bättre resultat än det senaste landslagsuppehållet. Och sen så blickar vi framåt helt enkelt på den närmaste månaden. Det börjar ju närma sig säsongsavslutningen, och en av de allra viktigaste matcherna på hela säsongen visar sig ska spelas redan nu om ett par dagar, när Liverpool och tar emot Manchester City. Nej, det gör de inte. Manchester City tar emot Liverpool, ska jag säga, i den 31:a omgången. Det är ligettan mot ligatvåan. Ett poäng skiljer, och som det har varit flera gånger under säsongen, så är det här den absoluta nyckelmatchen. Att den som vinner de här matcherna brukar vinna ligan, och så ser det ut onekligen även i år. Per, hur går dina tankar inför den här matchen? Hur viktig är den? Är den så här viktig att det är säsongen som står och väger verkligen?
Ja, jag tror det. Jag tror ju att om Liverpool vinner så har vi verkligen pole position i ligaspelet. Om City vinner så har de det, om det blir oavgjort. Så är det väl ganska oförändrat, men jag skulle ändå säga att det är lite till fördel City, med tanke på att det här är ju trots allt Liverpools chans att komma förbi City. Och jag tycker att det är otroligt jämnt mellan de här lagerna, och då får man väl ändå, om man ska vara helt ärlig, säga att City har lite fördel, för de spelar ju trots allt på hemmaplan. Hade vi spelat på hemmaplan så hade vi ju betraktats oss själva som favoriter förstås på Anfield, men det gör vi ju inte. Och jag har kollat på City, och säkert ni också, mycket de senaste månaderna. Nu senast så spelade ju de i Champions League mot Atletico, men ja, det gick ju inte direkt att bedöma Citys dagsform utifrån den matchen, för Atletico parkerade ju bussen på ett närmast perverst sätt. Det var ju helt galet hur defensivt de spelade, och så att Citys defensiv sattes ju aldrig på några prov i den matchen. Men det är ju klart att det är ju ett väldigt bra lag med väldigt många skickliga spelare som kan hota dig på många, många sätt, och som är både farliga i spelvändningarna och när de för spelet. Och det är ju klart att för Liverpools del så kommer det ju för ovanligheten skull möta ett lag som spelar ganska offensivt och kanske till och med vinner bollen i havet, och som Liverpool faktiskt kan kontra på. Annars brukar det ju vara svårt för Liverpool att utnyttja sina fina spelvändningar, av den enkla anledningen att lagarna backar hem så mycket mot Liverpool. Men City spelar ju som City gör. Några enstaka gånger har de ju för sig ändrat spelsätt mot Liverpool, men jag förväntar mig att de kommer försöka ta tag i taktpinnen på sin hemmaplan.
Thomas, dina tankar inför den här matchen mot Manchester City? Liverpool är ju mer eller mindre skadefritt, vad jag vet i alla fall. Hur jämna är de här lagen, skulle du säga?
De är ju jättejämna. De senaste åren så är det Liverpool och City som har dominerat i England, och det har skilt väldigt lite mellan dem. Precis som vi var inne på så har det ofta kunnat vara möten med dem emellan som har varit avgörande i slutändan. Det är väl egentligen bara våran dipp förra säsongen som går ifrån det här. Men då fanns ju förklaringar till varför vi hamnade efter då. Men det ska bli jätteintressant att se, och väldigt ovisst också tycker jag hur den här matchen kommer komma att se ut. Som det har varit när vi mötts de senaste åren, så har ju varit första målet är ju såklart viktigt, eftersom det gör att man kan kanske ta det lite lugnare i sin offensiv. De gångerna som sitter gjort första målet har vi haft svårt att komma igen. Och det är inte ovanligt att de gångerna som vi har gjort första målet så har City kanske rusat fram mer, och vi har kunnat göra lite mål, göra lite fler mot dem. Så jag tror att det är ju en klyscha såklart att första målet är viktigt, men jag tror att i en sån här typ av match när det är så otroligt mycket som står på spel så är det än mer tydligt. Man kan väl säga att om någonting så skulle vi kanske City vara mer nöjd med ett kryss än vad vi är, för då är de ju fortfarande i pole position och har vi kanske något lättare spelschema kvar än vad vi har. Så sen måste man säga, det är också jäkligt häftigt att det med, vad blir det här med 7 omgångar kvar, är en ren seriefinal mellan de två i särklass bästa lagen. Det skiljer en poäng. Så det blir ju nästan som en liksom final av Premier League. Och det är ju häftigt att få uppleva en sån, såklart, ens eget lag inblandat. Det hade varit ändå en väldig skillnad om den här matchen hade legat i januari eller februari, och det hade varit långt kvar att spela. Utan nu är det verkligen, ligan står och väger. Liverpool har vunnit 10 raka. City har tappat lite poäng och tappat ett stort försprång, riskerar nu att tappa ligaledningen. Det kommer bli en jättehäftig match och på förhand känns det verkligen 50-50. City kanske, ja, såklart hemmalag, det kanske ger dem ett litet favoritskap. Samtidigt som vi har varit bra på bortaplan den här säsongen. Det är bara att kolla Champions League, vi har vunnit varenda bortamatch. Så det ska bli sjukt spännande och jag hoppas verkligen att vi går ut och gör en riktigt, riktigt bra match. För då har vi chans att slå dem. De är absolut inte oslagbara, City. Deras backlinje är inte lika stabil ut den här säsongen som förra säsongen. De har ju såklart jättefin offensiv, många bollskickliga spelare. Men de är inte oslagbara. Utan vi kan absolut slå Chelsea om vi har en... Eller så, Chelsea, det är klart att vi är där. Slå City om vi har en bra dag.
Så, Chelsea behöver inte ha en bra dag för ens.
Det ska bli jättespännande. Och sen är det klart en extra krydda är att vi möter dem igen helgen efter i en match som är väldigt viktig för FA-cupen. Inte helt omöjligt att vi möter dem några veckor längre fram i en eventuell Champions League-final heller. Så det är väl lika bra att slå an tonen nu på en gång.
Hur mycket njuts det av framför tvn när man ser en sån här match då där så mycket står på spel och hur mycket ångest är inblandat, Thomas?
Ja, det är en svår ekvation, lär jag säga, för innan match så är det ju klart väldigt förväntat, men under match det är ju, ja, man sitter ju inte och njuter direkt, det gör jag inte, för även om vi tar ledningen så är man ju nervös. Samtidigt är det någonstans de här matcherna och känslorna under de här matcherna som är själva essensen av fotboll. Och det är klart, då ska det ju vara ångest, det ska vara nerver, man ska må lite dåligt. Och sen så ska det bli bra i slutändan. Det är de segrarna som känns allra, allra skönast. 2-0 hemma mot Watford. Då är inte alls samma känsla. Då sitter man mest kanske irriterad för att inte de avgör matchen tidigare. Det här är ju någonting helt annat. Så mycket ångest, men jag vet inte om man kan säga att det finns positiv ångest. Men om det finns positiv ångest så är det som jag upplever under en sån här viktig match.
Förutsatt att det blir en spännande och jämn match. 0-3 efter 20 minuter kanske inte riktigt är positiv ångest längre. Per, hur ser du på de här matcherna? Är det med lugn och om popcornskål eller något annat tyst godis som är i närheten, eller är det mycket vankande av fram och tillbaka och lite oroligt?
För mig är det ändå, det är klart, det varierar ju. Det går ju lite i vågor hur man mår under de här viktiga matcherna. Men speciellt efter förra säsongen så försöker jag ändå att njuta över det faktum att Liverpool är så jäkla bra, att vi slåss om de här titlarna, att vi slåss om Premier League, att vi slåss om Champions League. För det är ju inte givet på något sätt att vi kommer göra det i evig framtid. Så jag har faktiskt blivit bättre med den medvetandigheten, att man försöker njuta helt enkelt. Och det är ju fotboll på ofantligt hög nivå när Liverpool spelar mot Manchester City. Det brukar ju bli jättebra fotbollsmatcher och väldigt jämna matcher. Så att jag kan ändå njuta, skulle jag säga, oftast under de här matcherna. Och det gäller även stora finaler, Champions League till exempel. Så jag har tränat upp den förmågan på något vis. Så det känns bra.
Hur gjorde du? Om du kan ge tips till mig och kanske en och annan lyssnare för att uppnå den här känslan av nirvana eller vad det nu kan vara, att verkligen njuta av en så laddad stämning. Hur gjorde du för att träna upp den där förmågan?
Ja, det är väl mest egentligen, och det låter väl kanske ganska tråkigt, att jag har tänkt ganska mycket på den här förra säsongen och alla de här förlusterna på Anfield och hur jobbigt det var och hur vi fick slåss som topp 4, vilket inte alls ju är vad vi hade hoppats på. Det var ju såklart att man hade hoppats på att slåss om ligatiteln då också. Så att det är ju på något sätt ett privilegium. Sen kan man ju också kolla på konkurrenterna lite. hur ja, vad går Manchester United för matcher till exempel, vad går Arsenal för matcher, de får inte alls spela de här matcherna om ligatiteln som vi är nu, så att det är ju som sagt också ett supporterprivilegium att se ens lag ja, slåss om de här titlarna och gå de här matcherna.
Man försöker minnas tillbaka på sämre dagar. Tänk Roy Hodgson, man kanske skulle ha vi kanske skulle göra en topp 5-lista i sånt här preventivt syfte över de 5 värsta matcherna som man kan försöka minnas för att kunna njuta av dagens framgångar. Men det är inte riktigt vad våran topp 5-lista lite senare i avsnittet kommer att handla om, utan något helt annat. Men Manchester City-matchen i all ära, det är 3 poäng som står på spel, men det är ju fler matcher som kommer att spelas nu under den kommande månaden i ligan som också ger 3 poäng per match om de nu skulle vinnas det. Och det är ganska emotionella matcher som kommer att spelas. Det är ju dels Manchester City som vi nu har pratat om ganska ingående vad den betyder, men Liverpool kommer även att möta Manchester United och ett annat lag som har problem, Everton, kommer man att få möta och kan vara de som skickar Everton ur Premier League. Låter lite osannolikt det där, men Rafa Benitez gjorde ett gott jobb får man väl då säga för att skicka ner Everton långt ner i tabellen. Och efter Everton-matchen så kommer man att spela mot Newcastle som ja, återigen då kan vi hjälpa till att få ner Everton i the championship, men då på bekostnad av en eventuell ligavinst. Men Manchester City, Manchester United, Everton och Newcastle, vad säger ni om den kvartetten matcher i ligan? Svårt? Lätt? Eller vad säger ni, Per?
Det är såklart att City-matchen är ju jättesvår, men jag ser faktiskt inte United som jättesvåra, för Rainick är ju väldigt principfast och jag tror att han kommer att spela offensivt så att vi kan förstöra dem lätt igen i spelvändningarna. Och Everton är ju, ja, de är ju riktigt, riktigt dåliga. Och de har ju faktiskt ett nedflyttningshot över sig. Och det är ju ett väldigt reellt hot för deras del. Det är ju inte att de är liksom, oj, om vi får en jättelång formsvacka så åker vi ur. Nej, de är ju tvärtom i allra, allra högsta grad där nere i träsket. Och jag kan bara inte se hur de skulle kunna få ett resultat mot Liverpool med deras defensiv. Och det gäller väl även Newcastle skulle jag påstå. Newcastle värvade ju ja, Premier League-erfarenhet kan man säga i januari. Och de är ju något slags Burnley men med lite bättre spelare. De har ju Chris Wood där uppe också som stångas, och jag kan inte säga att de skulle ha en chans mot Liverpool, något av de 3 lagen, men det är ju klart att City har ju definitivt en chans mot Liverpool, och det är ju en helt annan motståndare än de övriga.
Ja, Everton kan vi ju grotta ner lite i deras prekära situation. De är på en 17:e plats, 1 poäng för Burnley då som ligger på 18:e plats och nedflyttning, och sen så har Everton 6 poäng upp till Leeds, så att man har ganska många poäng upp till säker mark, men inte så många poäng ner till nedflyttning. Thomas, hur ser du på de här 4 matcherna mot Manchester City, Manchester United, Everton och Newcastle? Hur många poäng kan Liverpool räkna med att spela in på de här matcherna skulle du säga?
Ja, det är ju såklart City-matchen som är nyckeln i poängsaldot, tycker jag. För vinner vi mot City, då är det ju, bör vi ha goda chanser att lämna den här månaden med 12 poäng. Skulle vi förlora mot City, då är vi 4 poäng efter dem med ganska lite kvar att spela av säsongen. Vi kommer ha en Champions League-kvartsfinal, del 2, veckan efter. Kanske ramlar fokus lite grann över på den. Men jag har så otroligt svårt att tänka mig att det skulle brista i engagemang hemma mot United och hemma mot Everton. Så de 2 matcherna ska vi bara vinna. Men det är väl kanske när vi kommer till Newcastle-matchen där. Om det visar sig att vi är för långt efter City för att komma ikapp realistiskt. Och de Newcastle fortfarande spelar för kontrakt. Ja, men då kanske det finns en risk för poängtapp i en sån match. Men bara på förhand så måste man ju bara titta på den här månaden och se vilken jäkla häftig fotbollsperiod det här ändå är. När vi har seriefinal mot City, vi har cupsemi mot City, vi har kvartsfinaler i Champions League, kan dyka upp även semifinaler i Champions League. Vi ska möta både United och Everton som är våra största rivaler. Och så ska vi möta kanske Englands just nu mest hatade klubb i Newcastle. Så det är ju en jättehäftig fotbollsmånad. Och att, precis som Pelle var inne på tidigare, just det här att man ska försöka njuta av den här typen av matcherna. Jag vet inte hur många april som jag har upplevt som Liverpool-supporter där man har kollat på matcherna plikttroget för att se om vi ska komma sexa eller sjua. Och nu spelar ju varenda minut är viktig den här månaden. Och det är ju jäkligt häftigt. Så det här laget förtjänar ju att vi tror på dem. Jag menar, det är klart att de ska ha 12 poäng på de här fyra matcherna.
Ja, det får vi verkligen hoppas, och om en månad så vet vi. Och som du nämnde tidigare också, så är det ju inte bara ligan som Liverpool är involverad i, utan en flertal kupper, eller två kupper närmare bestämt, FA-kuppen och Champions League. Liverpool har ju spelat kvartsfinaler mot Benfica, vann första matchen med 3-1 på bortaplan och ska spela den andra matchen då hemma mot Benfica. Blir en, hur ser ni på den matchen? Är det bara städa av nu, eller hur stor utmaning blir det här?
Så det är väl lite samma situation som det var mot Inter. Att vi har en bortamatch som vi lämnar med tvåmåls ledning. Kändes ju också kanske som att vi var mer överlägsna i den här matchen när vi var i bortamötet mot Inter. Så jag har svårt att se att Benfica ska kunna hota oss på Anfield. Åtminstone så pass mycket att de ska vinna matchen med två mål. Vi var ju ett tydligt bättre lag än Benfica och borde ha vunnit den här matchen större. Så här ska vi vidare.
Och den andra kuppen då, Per, där vi i FA-kuppen, semifinal mot Manchester City. Hur mycket vikt tror du klubben kommer att lägga på den semifinalen?
Jag tror man kommer ju gå all in på den. Man kommer ju matcha starkast möjliga lag, och det är ju klart att det är ju något extra i och med att det är mot just City. Det skulle ju kunna bli så att vi får möta City i en Champions League-final också i slutändan, för det känns ju verkligen som att det är en duell mellan Liverpool och City den här säsongen på flera fronter. Och det är ju klart att ligan och Champions League är väl kanske viktigare än FA-kuppen om man ska vara helt ärlig, men samtidigt så vill ju alla också vinna FA-kuppen, och speciellt när man är så här långt framme i kuppen så kommer man ju att göra allt för att vinna den.
Och det hade ju varit ganska häftigt med en kvadruppel, att man vinner allting som man ställer upp i under en säsong, men vi är inte riktigt där än, och vi får väl se då om det blir avancemang i FA-kuppen mot City och i Champions League då mot Benfica. Så onekligen bra ut framförallt i Champions League, och sen får vi ju se framförallt hur det går i ligaspelet. Namnkunniga och traditionsrika lag i alla fall man möter i Everton, Newcastle och Manchester City. Och med det så börjar det på bli dags att runda av för den här gången, men innan vi avslutar så avslutar vi som vi brukar göra, med en topp 5-lista. Och idag så är det lite upp i luften kan man säga, som vi fokuserar på topp 5-listan. Vad är det handlar om, Thomas?
Ja, man kan ju säga att den både är upp i luften och att listan i sig hänger lite i luften, eftersom vi inte riktigt är helt överens hur vi ska sätta in de här spelarna. Men det vi ska försöka lista är de fem bästa offensiva huvudspelarna i Liverpool under 2000-talet. Och det här är väl kanske främst av med anledning av Diego Jotas imponerande spel med huvudet den här säsongen, där han är den spelare i Premier League som har flest nickmål. Trots att experterna under VM-kvalet uttryckte någonting i stil med att Jota inte var speciellt bra på huvudet. Men det har han säkert fått höra nu, Kim Källström, att så där hade han fel. I alla fall så ska vi försöka lista de fem bästa offensiva huvudspelarna i Liverpool under 2000-talet. Det är väl det som är tanken med listan i alla fall.
Hur har tankarna gått då när ni har liksom valt kandidater?
Dels att det finns ju några olika typer av huvudspelare. Dels har vi ju de här som är väldigt lång och nästan blir bra på huvudet med hjälp av sin genetik. Och där har vi ett typexempel i Peter Crouch som faktiskt är den spelare som har gjort flest nickmål i hela Premier Leagues historia. Men så har vi också de här spelarna som kanske inte har längden men som har en enorm timing och en enorm spelförståelse som gör att de gör mycket nickmål trots att de kanske egentligen inte borde göra det. Och där har vi ju en spelare som Jota, vi har en spelare som Mané och även den gamla gode spanjoren Luis Garcia var ju en sån spelare som var väldigt duktig på huvudet trots att han var väldigt kort. Eller väldigt kort. Kort i förhållande till
Peter Crouch,
övriga huvudspelare. Och i det här så ska man också komma ihåg att den spelare i Liverpools trupp idag som har gjort flest nickmål i Premier League är ju Roberto Firmino. Som sedan han kom till Liverpool faktiskt gjort 16 nickmål. Och jag tänker väl kanske inte främst honom som en duktig huvudspelare. Men tittar man på hans statistik så är han ju skicklig huvudspelare. Det går inte att säga någonting annat.
Nej, och sen får man väl också ta beaktning då att Liverpool just nu sitter med en av de bästa inläggsfötterna som i modern tid i alla fall tror jag. Trent Alexander-Arnold och även James Milner tidigare har ju faktiskt stått för väldigt många bra inlägg. Men naturligtvis, det ska ju till något lite spelsinne också för att vara 1,75 lång och 1,80 lång och nå bollen först och bäst före de här fyrtornen som brukar husera i engelska backlinjer. Men finns det någon så här självklar spelare då som ni säger liksom att ja, men det här är faktiskt förmodligen den bästa även om man kanske inte gjorde flest mål?
Alltså det finns ju en spelare tycker jag, eller vad vi är inne på bägge två som har både längden och en enorm teknik när det kommer till huvudspelet. Nu fick han det ju inte lossna i Liverpool riktigt. Och han är väl alltså allmänt sett som en floppvärvning egentligen. Men jag skulle ändå säga att Andy Carroll kanske är den bästa huvudspelare som vi har haft i offensiven. För han kunde ju verkligen dominera ett helt straffområde med sitt huvudspel. Både genom som nickskarvningar men nickar mot mål. Som sagt, han kanske inte visade det fullt ut i Liverpool eftersom han var skadad så pass mycket. Men han hade ju också några matcher då han verkligen gjorde det som han var invärvad för att göra. Så ska man se bara rent krass till skickligheten i huvudspelet så är väl ändå Andy Carroll kanske nummer ett.
Mm. Per, har du någon så här som du värmar extra för av de här som vi har nämnt då, Garcia, som du liksom har varit en vad heter det, champion för, alltså som du har hejat lite extra på?
Det är väl ändå Jota och Mané, men sen är det ju klart att eftersom de spelar nu så blir man ju lite partisk. Det är ju alltid så att man kommer ihåg de som spelar nu, såklart man kommer ihåg de senaste dagarna, veckorna, månaderna mer än förr i tiden. Men Andy Carroll är ju ett väldigt bra namn och han är ju verkligen en skräck för en back. Han är ju inte bara, för jag tänker ju lite att när man brukar ju prata om tillslag när man skjuter bollen. På samma sätt har man ju också olika bra tillslag med skallen. Det är ju ganska svårt att vinkla in en boll perfekt som vi har sett till exempel Jota och Mané göra. Det kräver ju väldigt mycket teknik i huvudspelet. Och Andy Carroll, han han spelar ju fortfarande och gör det bra i det championship. Han har ju dels tekniken och dessutom den här förmågan att vinna dueller. Om man ska vara helt ärlig så Jota och Mané, de söker ju gärna upp ytterbacken. Och inte någon av mittbackarna, för det är ju lättast för dem att vinna dueller mot en lite mindre spelare även om de har väldigt bra häng i luftrummet. Men Andy Carroll, han kan ju vinna mot målvakten i luftrummet. Han är ju helt fruktansvärd där i luftrummet, så det är ju klart att han är ju den som jag också tänker på först och främst när man pratar om det här. För han hade ju hela paketet i luftrummet, men tyvärr kanske inte hela paketet bortom luftrummet.
Mm, och framförallt utanför fotbollsplanen var väl också lite problem. Men, ja, men det är svårt när det finns så många likartade spelare som, och rangordnar dem. Men det låter som att Andy Carroll är liksom ettan, och sen så har vi Sadio Mané, Jota, Luis Garcia och Peter Crouch där som håller på och huserar på de övriga fyra platserna.
Ja, sen känns det väl lite som att med inläggsspel rent allmänt, så förut var det ju väldigt mycket prat om att vi ska spela ett inläggsspel och vi ska ha någon gigantisk anfallare som nickar in bollarna, liksom krossar backarna i luftrummet som Andy Carroll gör. Men jag tycker ändå att man har sett nu de senaste åren med ytterbackar som Trent först och främst kanske, men såklart Robertson också, och även Tsimikas och till viss del Milner när han har spelat där, att det handlar ju först och främst om att få kvaliteten på inläggen. Får man kvaliteten på inläggen, spelar i straffområdet, då behöver man inte vara den här giganten. Då räcker det med att man är skicklig på att nicka inläggen helt enkelt. Och det känns ju som att det är trots allt en ganska stor förändring i hur man tänker gentemot förr i tiden. Jag vet inte om ni håller med, men det känns som att då var det ju mycket snack om att det lönas ju inte ens att slå ett inlägg mot en mindre spelare, men där har man ju sett en förändring definitivt i hur man tänker med inläggen.
Trent Alexander-Arnold har väl haft en ganska stor inverkan på i alla fall ytterbacks inläggen, och även finns det ju mittbackar som är duktiga på inlägg. Joe Gomez visar ju det när Jota gjorde sitt senaste nickmål, får man väl säga. Och du som lyssnar kanske har åsikter. Är det någon spelare här som inte har nämnt som är värd att vara med på någon lista, ska man alltid gå in på Total Liverpools hemsida och lämna en kommentar om vilken du tycker är den bästa nickspelaren som har huserat i Liverpool under de senaste 20 åren. Har ni någonting som ni vill tillägga under den kommande månaden som gäller?
Nej, det kan jag inte säga. Det här känns ju som, man vill ju bara att alla de här matcherna ska komma nu på, i stridström, så att man får njuta utav de här stora matcherna. För det är ju ändå, det var ju precis det här vi saknade när vi under förra säsongen satt och såg tomma läktare med ett halvfullt lag och försökte rädda resultat med Phillips och Williams i backlinjen. Det var ju det här vi saknade, och nu så är det äntligen dags. Så jag ser bara otroligt mycket fram emot den här månadens fotbollsmatcher.
Per, känner du samma sak?
Ja, det som jag tänker på lite är väl, det är ju klart att först och främst handlar det ju om laget, men jag tänker på de här individuella priserna, Ballon d'Or och så vidare. Nu är det ju uppenbart att varken Messi eller Ronaldo kan ju vinna för prestationerna den här säsongen, så det ska ju bli väldigt intressant vem eller vilka som kommer att ta över den här taktpinnen och titulera sig som världens bästa. I början av säsongen såg ju Salah ut att kunna gå mot en Ballon d'Or säsong, men sett till de senaste månaderna så måste man ju säga att Karim Benzema framstår ju som en favorit just nu i alla fall. Det är väldigt mycket fotboll kvar att spela, men det är ju intressant på flera sätt. Jag tänker också på alla de här kontraktsförhandlingarna med spelare i 30-årsåldern i Liverpool, och en 34-årig Karim Benzema är alltså förmodligen världens bästa spelare just nu. Det får ju en att tänka lite.
Får sätta lite, det sätter lite perspektiv i vad är en gammal och rutinerad spelare helt enkelt. Man är inte kanske bäst längre när man är 26 år, eller 24 för den delen. Mycket händer både på och utanför planen, och det börjar på att bli dags att runda av nu och ägna sig åt kanske mer att se på fotbollen som kommer, många spännande matcher. Tack så mycket för den här gången, Per Kvist och Thomas Nygren.
Tack, tack.
Tack, tack.
Och ha en fantastisk trevlig månad tills vi hörs igen när Liverpool ska spela mot Tottenham i början av maj. Fram tills dess, ha det så bra. Tack för att du lyssnar. Hej då. Liverpool.